Mat och myter, ett webbinarium från SRF Värmlands län som hölls den 19 mars.
Då har klockan slagit 14. Så jag, Annika Östling, som jobbar för SRF Värmlands län, hälsar alla välkomna till dagens föreläsning med Cindy Stoa, som strax ska få ordet och presentera sig själv och ta tag i själva föreläsningen. Vi kommer att göra, det är att vi spelar in det här mötet eller föreläsningen. Och samtliga mikrofoner kommer att hållas avstängda fram till på slutet när det finns möjlighet att ställa frågor. Då, Cindy, lämnar jag över ordet till dig. Välkommen!
Tack så jättemycket och vad roligt att jag ska få träffa er här idag. Och vi ska prata idag om basnäring. Så det kommer inte bli jättedjup vetenskap, utan vi kommer att scratcha lite på ytan och så kan vi gräva djupare längre fram om ni har lust med det. Och vem är jag då som sitter här och pratar? Jo, jag är en tant som snart fyller 60 år. Jag heter Cindy Stoa och jag har jobbat många år i sjukvården också. Jag är barn- och ungdomssjuksköterska i grunden. Jag har ju ett liv själv då med sjuk barndom och låg mycket på sjukhus när jag var liten. Och på den tiden så fick ju inte föräldrarna hälsa på sina barn på sjukhus. Jag har många så kallade alternativa yrkesutbildningar. Jag är fytoterapeut, det vill säga växtmedicinare, homeopati, kostrådgivare, massageterapeut, kinesiolog och kraniosakralterapeut. Men det är ju lite ingenting vi ska gå in på nu då. Men det jag jobbar med hela dagarna, det är ju funktionsmedicin. Därför att allt vi stoppar i munnen är ju för att bygga vår kropp. Jag jobbar mycket med blodmikroskopering, tittar på hur blodkropparna ser ut. Jag jobbar mycket med immunförsvaret, allergier, liksom lägga pusslet här med att få ihop nutritionen så kemin blir bäst. Och jag tänkte att vi skulle ta en definition, och det är ju det här: vad är friskvård? Det här är någonting som är oerhört viktigt, därför att det är allt du gör innan du blir sjuk. Det här är alltså en investering. Det är ingen utgift, för du får ju tillbaka den sen. Den spar dig tid, pengar och energi för framtiden. Så det handlar om att ge kroppen och hjärnan rätt förutsättningar och näring för att prestera, återhämta sig och leva livet fullt ut så mycket det går. För alla har rätt att vara sitt bästa jag eller sin bästa version av sig själv ut efter sina egna förutsättningar. Och det är ju också då när jag jobbar med att hitta då ett individuellt protokoll till var och en, så är det ju efter individens egna behov och förutsättningar. Och många undrar då liksom, ska man hålla på och skiffla i sig extra näring jämt? Ja, när gör du uppehåll med att tanka bilen till exempel, vad händer då? Så alla kroppens celler är små maskiner som behöver rätt näring, rätt bränsle och syre varenda dag. Jag jobbar mycket med skanna näring i vävnaderna, för då mäter man nivåerna i depåerna. Och depåerna är ju inte som blodet, för blodet är ju ungefär som plånboken. Det är ju det som används hela tiden, medan depåerna, det är som aktiefonderna på banken. När Om bloken är slut så får man ju plocka från fonderna på banken. Och det tar lång tid att bygga upp dem igen. Jag jobbar också då och tittar på blodkropparna, alltså det levande blodet i mörkfält. Och då tittar jag på hur ser blodkropparna ut. De röda blodkropparna, är de stora? Kanske alldeles för stora? Då har man B12-brist. Är de pyttesmå? Då har man järnbrist. Är de ovala? Då har man folatbrist till exempel. Beter de sig som de ska? Är man inflammationsbelastad? Har man infektioner i blodet? Alltså man kan se ganska mycket i blodet. Och sen jobbar jag också med en urgammal metod från 1800-talet genom att titta på torkat blod. Det blir som att skiva en droppe blod och så tittar man efter markörer. Det är också ganska intressant för mår man dåligt så ser man det i blodet och mår man bra så ser man också det i blodet. Och har man då gjort ett test när man varit riktigt dålig och ett när man mår riktigt bra så ser man ju väldigt stor skillnad på dem. Jag har några gurus i mitt liv. Och en av dem det är min gode vän och kollega Peter Wilhelmsson. Han har skrivit jättemycket böcker om näring och massa saker. Han är en pionjär inom funktionsmedicin i Sverige. Och han har en gåva och det är att kunna skriva och uttrycka sig oerhört pedagogiskt så att alla kan förstå. Så jag rekommenderar varmt hans böcker. Det finns massor att välja på och de finns också som ljudböcker. Exempel på böcker han har skrivit, det är för de som tränar mycket till exempel, snabbare, starkare, friskare. Sen har han skrivit näringsmedicinska uppslagsboken och den här är jättebra för där står de varenda vitamin, varenda mineral, varenda aminosyra, allting kan du hitta här. Och det är jättebra att ha hemma som en uppslagsbok. Den finns också som ljudbok. Sen kom man ut med en helt ny bok nu som heter Från benskör till benstark. Hur man på ett naturligt vis kan bygga upp sitt skelett. Och sen gjorde han en bok för ett tag sedan som handlar om Blue Zones. Och det här är jätteintressant. För det finns ställen i världen där folk är extra friska, lever länge och ja, de knappt åldras. Och då har man tittat på hur lever de, vad äter de, vad har de för rutiner. Och så kan man anamma det och testa det i andra befolkningsgrupper. Jag har en till guru eller duktig tjej som jag beundrar mycket. Egentligen är det flera men det är bara två jag kommer prata om här. Och det är Ann Fernholm och hon driver bland annat Kostfonden. Där kan du läsa jättemycket intressant. Kostfonden.se. Det är en ideell forskningsfond som arbetar för att stärka kostens roll inom sjukvård och hälsovård. Den här kvinnan är alltså doktor i molekylär bioteknik. Och hon har också skrivit jättemycket bra böcker som jag rekommenderar varmt från hjärtat. Det ena är fejkmaten. Det handlar om vad som händer med den här processade maten och hur gör man den och hur blir vi vilseledda. För det är ju den maten som är liksom det många äter idag. Det är högprocessad mat som skapar inflammation. Och det är också det då som Peter Wilhelmsson kallar för sjukmanskosten. Sen har hon skrivit jättebra barnmatsböcker. Det är Smakäventyret, hur man lär små barn att äta mat. Och sen har hon skrivit stora boken om barn och mat. Jättebra böcker som alla småbarnsföräldrar borde ha. Hon blev ju känd när hon skrev den boken Ett sötare blod för typ 20 år sedan. Det handlar ju jättemycket om vad det påverkar oss att gå omkring med alldeles för mycket socker i blodet. Och sen har vi ju det här med högprocessad mat och att vi har så oerhört mycket sockerämnen i mat vi tror är nyttigt. Så det har hon också skrivit om i Det sötaste vi har. Därför att våra barn idag får i sig alldeles för mycket socker för att det ska vara hälsosamt. Det här är jätteintressanta böcker. Så lyssna och läs och dela med er. Och då ska vi bena ner bitarna lite granna. Och då tänker vi, ja, vi äter, vi får i oss allt vi behöver i kosten. Är det så idag? Vad är det vi behöver få i oss varje dag? Jo, det vi behöver få i oss är 16 mineraler, 13 vitaminer, 9 aminosyror, 2 fettsyror och vatten. Och det är inte så lätt i dagens moderna samhälle att faktiskt få i sig tillräckligt utav allting. Vatten till exempel. Det är väldigt vanligt att man dricker alldeles för lite vatten. Vi behöver ungefär 2 liter vatten per dag. Och får man inte i sig vatten så är vanliga symptom det att man kan ha diffus huvudvärk. Ögon och slemhinnor blir torra. Man får mörk urin. Man blir trött. Man kan faktiskt bli hungrig av att vara törstig. För kroppen är törstig, men vår hjärna tolkar det som att man är hungrig eller godissugen istället. Man kan få klåda, koncentrationssvårigheter. Det allra vanligaste symptomet är också förstoppning. Därför att avföringen torkar fast i tarmen. Och sen i och med att vätskorna i kroppen inte flyter runt så lätt. Så blir man stel i kroppen. Man får ont i lederna. Och man får ett högt blodtryck. Det är ni. Och varför får man i sig mindre näring från maten idag jämfört med 50 år sedan? Jordarna odlas ju mycket, mycket hårdare idag. Jordbruket är väldigt intensivt och det konstgödslas mycket utan att man återför mineraler och basnäring igen. Och det gör att vi får i oss, eller att maten innehåller väldigt mycket mindre mineraler som magnesium, zink och järn. Sen förvädlar vi ju växterna. Vi dyrkar fram och kombinerar fram växter för att de ska växa snabbare och bli större. Och det gör ju att näringsämnena späds ut i grödan. För en växt som växer väldigt fort hinner ju inte suga upp så himla mycket näring från jorden som en vanlig växt. Och sen skördar vi ju för tidigt. Frukt och grönsaker plockas innan de är mogna för att de ska transporteras långt. Och det gör ju att mogna frukter är ju det bästa för oss att äta, men då tappar vi jättemycket innehåll utav vitaminer och antioxidanter och polyfenoler. Sen är det ju alltid det här med lagring och transport. Det ska transporteras länge och då blir ju maten skadad och tappar näringsämnen. Och sen jobbar vi ju jättemycket med ultraprocessad mat idag. Och där finns det ju typ ingen näring kvar i. Många människor har dålig variation i sin kost. De får inte i sig grönsaker. De äter ganska ensidigt. Det är ju väldigt många som kanske bara lever på vit mat, lite kyckling och pasta och inget mer. Och sen i och med miljön ser ut som den gör idag. Vi är utsatta för stress, miljögifter, strålning. Vi äter mycket mer läkemedel eller kanske har inflammationer och är sjuka. Och då behövs också ett högre näringsbehov än när man är frisk och allting är lugn och chill och ja, allt är bra liksom. Och sen ska jag förklara skillnaderna på det här med rekommenderade dagsintag eller dagligt rekommenderat intag, optimalt dagsintag och terapeutiskt dagsintag. För det här som rekommenderas att vi ska äta varje dag, det som finns på Läkemedelsverket och Livsmedelsverket, så har de ju vissa doser utav vissa näringsämnen. Och det betyder alltså det är den mängd som anses täcka behovet hos friska människor för att förhindra bristsjukdomar. Alltså det är ingen dos som är avsedd för att man ska må bra eller ha optimal hälsa. Utan det är det minsta en frisk person ska ha för att överleva dagen utan att få någon bristsjukdom. Så de doserna är ju tämligen låga, men det är ju det som används utav sjukvården och tyvärr många gånger så används det som en maxdos, vilket är helt galet. Optimala dagsintag, det är ju sånt som jag jobbar med. Optimalt dagsintag. Då tar man ju hänsyn till individens längd och vikt, individens ämnesomsättning, individens livsstil. Jag menar en elitidrottare behöver ju mycket, mycket mer än en person som sitter stilla hela dagen. Och det handlar ju om att maximera och optimera kroppen. Funktion. Och de här doserna är ju ofta 2-10 gånger högre än RDI, alltså rekommenderat dagsintag som är för att överleva dagen. Och det här används ju jättemycket idag utav hälsomedvetna individer. Människor som jag som hjälper människor att hitta sina formulas. Och sen så har vi TDI då som är terapeutiskt dagsintag. Och det är alltså höga doser som man tar under en begränsad tid för att avhjälpa ett tillstånd eller obalanser. Och målet med det här det är ju för att man vill ha en specifik effekt. Och det kan vara jättehöga doser. Men det här är alltså doser då som funktionsmedicinska läkare eller näringsterapeuter handleder i. Och det är ju vid specifika tillstånd eller besvär som man använder det här under en begränsad tid. Men optimala dagsintag, det är ju någonting som människor läser sig till och använder själv i allt större utsträckning idag. Vilket jag tycker är väldigt roligt. För jag tycker det är kul när människor vill må så bra som de kan må. För det kan man göra. Sen har vi ju det här med salt. Och salt är livsviktigt. Och det är skillnad på salt och salt. Och ja, vad händer om vi inte får i oss salt? Ni kommer ihåg det där gamla experimentet man fick göra i skolan. Där man hade destillerat vatten i en balja. Så hade du ett batteri på ena sidan och lampan på andra sidan. Och så skulle man köra strömmen genom vattnet. Och lampan lyser ju inte när man kör strömmen genom destillerat vatten. För det finns inga joner som leder strömmen. Vi måste ha elektrolyter som leder strömmen. Så när man då häller i saltet, ja då lyser lampan. För då är det elektrolyter som kan leda impulserna. Och det är ju samma i våran kropp. Varenda nervimpuls är en elektrisk energi. Och det måste finnas någonting som kan leda den. Så när kroppen får i sig ordentligt med mineraler så blir man snabbare och fungerar snabbare. Det gör stor skillnad. Och natursalt som inte är raffinerat innehåller ju väldigt mycket mer mineraler än bara natrium och klorid. Det innehåller mellan 76 och 82 mineraler. Så gå till hälsokosten och köp oraffinerat havssalt eller bergssalt. Det smakar mycket godare och gör mycket godare för kroppen. Och om man då får i sig för lite salt, som idag är faktiskt ett vanligt problem. För människor är så rädda för salt, för det har ju doktorn sagt är farligt. Har man då för lite salt i kroppen, då känner man sig tung i huvudet, man får huvudvärk, man blir trött, man kan bli yr och illamående och det är svårt att fokusera. Och så kan man få muskelkramper och reagera tvärtom. Istället för att vara sugen på salt så blir man sugen på godis och sött. Och så får man högt blodtryck. Så tvärtom vad vårdcentralens läkare säger, att undvik vatten och salt för annars får du högt blodtryck. Så när man läser läroböcker i anatomi och fysiologi så ser man där att salt och protein håller vätskan kvar i blodkärlen. Och man behöver ha ordentligt med vatten i kroppen så blodet får sin volym så blodkärlen kan jobba på sitt optimala sätt. Så få i dig ordentligt med vatten och ordentligt med riktigt natursalt och kolla vad som händer med blodtrycket. Det är jätteintressant. En mineral som är jätteviktig, det är magnesium. 99% av all magnesium i kroppen är i vävnaderna. Den finns i skelett och muskler. Och det är alltså ytterpytte jätteliten del som finns i blodet. Så att mäta magnesium i blodet är inget värde som ger någonting, eftersom det är så oerhört liten procent utav det totala magnesiumlagret som ligger i blodet. Magnesium är jätteviktigt för framförallt muskelcellerna och för nervcellerna. Och det är också viktigt för att vi ska kunna reglera stress och kunna slappna av. Magnesiumen ingår också i blodsockerbalansen, i hur insulinet kan fungera. Den ingår också i ämnesomsättningen och förbränningen. Och den är också väldigt viktig för hjärtat och för blodtrycket. Och magnesium finns i allt som är grönt, gröna blad, alger, avokado, pinjenötter, cashewnötter, ägg och lax och choklad. Det här är jätteintressant. När man har magnesiumbrist och kroppen skriker efter magnesium, ja, då blir man sugen på choklad. Ja, det är jättespännande. Sen har vi kalk, kalcium. Och det är det vanligast förekommande mineralet i kroppen förutom magnesium då, som kommer på nummer två. Kalk och magnesium jobbar mot varandra i små pumpar. De är jätteviktiga för nervsignalering. Kalk är också viktigt för att blodet ska kunna koagulera sig. Och den ingår också i signalsubstanser som är viktiga för hormonfrisättning och enzymaktivitet. När man har för mycket kalk i vävnaderna så blir man ju förkalkad. Och det handlar ju inte om att man har för mycket bara kalk, utan det handlar ju mest om att då fattas det saker som kalket kan jobba med. Och det är ju magnesium framförallt. Det är jätteviktigt att tillföra magnesium. För som regel har vi redan kalk så det räcker i kroppen. Men vi kan inte få det att jobba för vi saknar liksom resten av fingrarna. Som kalk i tummen så behöver vi åtminstone pekfingret också för att det ska fungera. Och det är magnesium. Ja, det här är så intressant. Kalk i mjölkprodukter är anpassat för kossor såklart. Kossor har 4 magar och äter bara gräs. Och det har inte vi. Så det är ju också en förklaring till att fastän vi nordbor dricker jättemycket mjölk så har vi ändå mest benskörhet utav alla. Så vi behöver kalk ifrån andra källor än komjölk. Kalium är en jätteviktig mineral. Och i havssalt och bergssalt så ligger den som nummer 2. Först är natrium, sen ligger kalium. Kalium är jätteviktigt för hjärtat och blodtrycket. Och det är också jätteviktigt för binjurarna. Så har man mycket binjurestress och mycket stress i sitt liv så behöver man ge kroppen ordentligt med natursalt. Kalium är också jätteviktigt för muskelfunktionen och för hjärtats rytm. Och det finns ju mycket i banan och blåbär till exempel. Det finns i aprikos, det finns i rucola och grönkål. Det finns i mandlar, det finns i grapefrukt och kantareller och champinjoner. Och ja, vi behöver äta varierat idag. Och det tycker jag är också lite kul. För människor säger, ska jag ta mineraler på morgonen eller kvällen? Och man ska ta vitaminer för sig och mineraler för sig. Jag brukar försöka göra saker lätt för människor. För jag menar, om du tittar i en mandel så är det ju både mineraler och vitaminer i där. Så när du tittar på vad våra råvaror innehåller så är det ju mat. Så vi behöver få tillbaks mattänket och inte tänka på kosttillskott som läkemedel. Järn är ju viktigt för att vi ska kunna producera blodkroppar. Och det är också viktigt för att hjärnan ska fungera bra och för vi ska ha maximal kognitiv funktion och fokus. Och järn är också viktigt för immunförsvaret. Och har man varit allvarligt sjuk en tid så brukar ju järnet tappas för det går åt i läkningsprocessen. Och järn finns ju i kött såklart. Och det finns i svarta bär som är blåbär, aronia, svarta vinbär. Det är väldigt mycket järn i hirs till exempel som är ett bra alternativ till ris i matlagning. Järn finns i gröna grönsaker. Och när vi tittar på nästa bild här så är det jättespännande. Därför att hemoglobinet är ju det som finns i våra blodkroppar. Det är ju det som färgar blodet rött. Och klorofyll är ju växternas blod med magnesium i mitten som färgar klorofyllet grönt. Och har man till exempel järnbrist så äter man nässlor och gröna blad och alger och sånt som är grönt och rikt på klorofyll. Så får man upp sitt egna hemoglobin väldigt mycket fortare. Därför att kroppen behöver bara byta ut molekylen i mitten. För att klorofyll och hemoglobin ser precis likadana ut. Förutom atomen i mitten som är järn på blodet och magnesium på klorofyllet. Det är jättehäftigt när man tittar på den pusselbiten. Zink är en annan viktig mineral. Den ingår i över 300 processer i kroppen. Du kan inte tillverka en enda enzym i kroppen utan zink. Och zink är jätteviktigt för immunförsvaret och för cellernas funktion. Zink hjälper A-vitamin att transportera sig från levern till näthinnan i ögat. Så zink ihop med A-vitamin är jätteviktigt för ögonen. Och bra källor till zink, det är ju kött och ägg och groddar, skaldjur, pumpafrön och nötter. nötter. Så ni ser liksom, när man äter ägg och kött och nötter, man får ju i sig mycket bra näring. Selen är ju någonting som vi saknar i våra jordar här i Skandinavien. Selen är häftigt. Jag lyssnade på en doktor från Chalmers som hade doktorerat om selen. Och hon hade i sina studier sett att selen är livets gnista. Finns det inte selen på en planet så kan där inte finnas något liv. Det var jättehäftigt. Selen är jättenödvändig för att sköldkörteln ska kunna fungera. Det här som man ger icke-aktiva hormonet som heter T4, det är ju det man får när man får Levaxin av doktorn också. Det måste ju utav kroppen omvandlas till det aktiva hormonet T3. Och för att kunna göra det så måste man ha selen. Och selen är ju också väldigt viktigt för fertilitet och för hormonbalansen. Och det är också viktigt för att spermierna ska kunna ha en duglig kvalitet så det ska kunna bli några bebisar. Selen sägs också vara naturens egna så kallade cancercellsgift. Därför har man tillräckligt med selen i kroppen så är det svårt för cancerceller att trivas. Och det finns jättemycket intressanta studier på PubMed om det. Så det kan ni ju läsa och grotta ner er i mer om ni tycker det är spännande. Och selen det får vi ju i oss när vi äter skaldjur, paranötter och alger framförallt. Och sen så har vi en annan jätteviktig mineral och det är krom. Och den är jätteviktig för blodsockerbalansen och ämnesomsättningen. Saknar man krom blir man väldigt sugen på godis. Och har man problem med beroende och ja, framförallt sockerberoende så funkar kromet som ett slags godisantabus. Så är du jättesugen på godis men du vill inte äta det, tugga i dig krom, vänta en kvart. Är du fortfarande jättesugen på godis så tugga i dig ett par hundra milligram krom igen och vänta en kvart. Äter du godis då så vill du inte ha det. Så det här är jättespännande. Den är jätteviktig för blodsockerbalansen. Nu ska vi prata lite om en vitamin som egentligen inte är en vitamin och det är D-vitamin. Hade man upptäckt den idag så hade den blivit kvalificerad eller klassad som hormon eftersom att den ingår i så oerhört många processer i kroppen. Och det är inte bara för att få ett stelt eller hårt skelett. Men de rekommenderade dagsintagen på D-vitaminen i Sverige är specifikt för att motverka ett mjukt skelett. Så den dosen som är där är för att en frisk människa inte ska få ett mjukt skelett. Men det är oerhört många mer funktioner som D-vitaminen är viktig för. Och det är också då för insulinets funktion i kroppen. För man blir lätt insulinresistent om man saknar D-vitamin. Den ingår för att man ska kunna producera dopamin och serotonin. Och det har ju att göra med den psykiska hälsan och hur man mår. För ligger vi dåligt och kroppen inte kan producera serotonin och dopamin, då är vi ju deprimerade. Sen är den också jätteviktig för ett hormon som heter leptin. Och det har jag ju föreläst mycket om nu de sista veckorna. Leptin är ett hormon som gör att vi är nöjda. Och vi känner att vi är mätta och nöjda. Och blir inte hungriga igen för det är dags att faktiskt på riktigt äta en gång till. Har man brist på D-vitamin så får man ju gärna inflammationer i tandköttet och tandlossning. Och man får också mycket mer karies. andra besvär som är tydliga med D-vitamin och D-vitaminbrist, det är alltså ett dåligt immunförsvar. Man får mycket problem med lungorna och astma. Man har mycket inflammationer och luftvägsinfektioner. Så den här är ju jätteviktig för väldigt många saker. Och det finns tjocka böcker om bara D-vitamin. Och vi bor ju på ett ställe där solen inte lyser optimalt mer än maj, juni, juli. Och då är det mellan klockan 11 och 2 på dagen eller 11 och 3. Och då är vi ju inne och jobbar eller så aktar vi oss för solen, för man vill ju inte bränna sig. Men när man står fritt i solen och skuggan är längre än dig själv, då står solen för lågt och då kan vi inte få någon D-vitamin även om vi är ute helt nakna. Så vi bor lite knepigt till, så det är så kort tid om året vi får optimalt med D-vitamin. Så ska man må bra i Sverige så är det det man behöver komplettera kosten med, en D-vitamin. Och det doserar man då efter kilo kroppsvikt. Sen har vi A-vitamin. Och det är också jätteviktigt för jättemånga saker i kroppen. Det är ju elementärt för ögat. Och det är väldigt viktigt för immunförsvaret. Det är jätteviktigt för huden. Så får man väldigt lätt solexem till exempel, eller bränner sig extremt lätt i solen, då har man brist på vitamin A. Och då tar man bort det problemet genom att se till att man äter ordentligt med vitamin A innan. Börja 2 veckor innan man åker iväg på sin solsemester, då har man inte det problemet. Och det man kan göra enklast för att få i sig vitamin A, det är ju att dricka morotsjuice. För det innehåller beta-karoten och det omvandlar kroppen själv till A-vitamin. A-vitamin finns ju annars i fisk och lever och i ägg och i paprika och chili och i en del bönor. Och så har vi E-vitamin. Och den är jätteviktig för bindväv och vävnader. Och den är också viktig för immunförsvaret. Och särskilt för barn när det gäller vårtor. För har man ordentligt med E-vitamin i kroppen så är det mycket svårare för vårtor att faktiskt kunna trivas på huden. Så E-vitamin, det finns ju i avokado till exempel, i mandlar och i nötter. Och i gröna blad som selleri, rucola, broccoli och sånt där. Och sen ska vi prata om någonting som heter vitamin K2. Och den ska ju tillverkas utav tarmfloran. Och det betyder att vi behöver ha en frisk tarmflora för att kunna ha ordentligt med K2. Plus att tarmfloran tillverkar ju massa med andra saker som är viktiga för vårat näringsupptag. K2, den styr mineralerna och särskilt då kalket. Och det gör att vi får kalket in i vävnaderna där det ska vara. Det går in i skelettet, det går in i tänderna, det går in dit det ska. Så det ligger inte kvar och skräpar på ställen som blir fel. K2 är jätteviktigt för att aktivera proteinerna så att de omvandlar sig till saker som de ska för att vi ska må bra. Och det är också viktigt för att blodet ska kunna koagulera sig om vi blöder. Och det också motverkar förkalkningar i leder och blodkärl och vävnader. K2 finns naturligt i allt som är grönt också, och i nötter och i kött och i avokado och i ost. Och så ska vi ta väldigt kort om B-vitaminerna. Det här skulle jag kunna prata en hel dag om, bara B-vitaminer. Men det blir ju ganska tråkigt. B-vitaminer är ju väldigt kort nervsystemets vitaminer. Så B1 till exempel, den är som ett tändstift. Man blir pigg av den. Och den är viktig för att vi ska kunna använda kolhydrater till energi. Och för att mineralerna i nervsystemet ska jobba i den takten det ska. B2, det är också en B-vitamin som är viktig för cellernas produktion. Sen har vi B3. Den är spännande för den öppnar de små, små, små kapillärerna i kroppen och är jätteviktig för cirkulationen i dem. Och det gör att cellerna lättare kan få i sig näring och bli av med avfallsämnen. Sen har vi B5 och då känner man ju till det här med pantotensyra. Håret är ju väldigt bra. Men den går också in i produktionen av hormoner. Också jätteviktigt för att vi ska må bra. Sen har vi B7, biotin. Den är också väldigt viktig för håret, huden och naglarna. Och den är också viktig för att vi ska kunna omsätta fett och kolhydrater, alltså ämnesomsättningen. B9, den är ju känd som folat och då har vi en syntetisk fulvariant utav folat som heter folsyra. Och det är en billig syntetisk produkt utav läkemedelsindustrin. Tyvärr kan inte ungefär 40% av människorna omvandla den till folatet som är aktivt. Utan det är bättre att äta då ett kosttillskott som innehåller folat färdigt om man skulle behöva det. Gravida rekommenderas ju att äta folsyra. Men det hade varit bättre att ge dem folat för det kan alla ta upp. En folsyra för 40% mår faktiskt dåligt utav det och kan inte ta upp det. Sen B12 känner ni ju igen och det är ju jätteviktigt för att vi ska kunna bilda blodkroppar och det är också viktigt för nervernas funktion. Har man B12 brist så får man ju domningar, krypningar och värk. Så B-vitaminerna är som fingrarna på en hand och de samverkar ju allihop med varandra. B-vitaminerna är ju naturens gula färgämne. Så det finns ju B-vitaminer i allt som är gult. Gul paprika, det finns i gula frukter, gula bönor, det finns i kött, det finns i nötter. Det finns i ost och alger och groddar. Så det finns överallt som man kan äta det. Det finns också i naturen. Kantareller till exempel innehåller ju lite grann. Och har man då stora brister så behöver man ju hjälpa kroppen och ta tillskott. Och då är det ju det att man måste kunna läsa på etiketten och se vad det är man har så man får någonting som faktiskt gör nytta. Och det är inte så lätt för allmänheten att göra utan då kanske man får fråga någon som är kostrådgivare eller kan det här med näringsmedicin så man får rätt grejer. För det är bättre att köpa rätt saker än att slösa pengar på saker man inte behöver. C-vitamin är ju känt, det vet ju de flesta att det behövs ju för immunförsvaret. Det behövs också för tandkött och slemhinnor. Ett vanligt symptom på C-vitaminbrist det är ju att man blör näsblod utan orsak. Det är ganska vanligt hos ungdomar för de håller sig långt undan grönsaker och frukt. Så de har faktiskt brist på C-vitamin. Många ungdomar idag lever ju bara på processad mat och skräp tyvärr och det ger dem symptom utav näringsbrister. Kollagen är också jätteviktigt för hud och leder. Och det är också viktigt för att vi ska kunna ta upp järn ur kosten. Och det behövs ju också då för att vi ska kunna producera och tillverka signalsubstanser i kroppen som ökar vår ämnesomsättning och ger oss energi och fokus. Och så ska vi ta lite kort om fettsyror. Fettsyror är lika nödvändigt i människokroppen som olja är på bilmotorn. Om det är några mekaniker här så vet ni att olja är jätteviktigt. Och då har vi ju skillnader på oljor och det ska jag gå igenom lite granna. Men de viktigaste fettsyrorna i omega 3 är ju DHA och EPA. De är jätteviktigt för hjärnan, för alla celler i kroppen, för nervsystemet, för att vi ska kunna tillverka hormoner och för att kroppen ska kunna läka inflammation. Omega 6 används också utav kroppen för att tillverka hormoner som till exempel östrogen. Omega 7, den finns i havtornsbär till exempel. Det är en fettsyra som är jätteviktig för hud och slemhinnor. Och sen så har vi omega 9. Och den kan ju kroppen producera själv utav omega 3. Och den stabiliserar alla cellmembran. Och här har jag en bild på ett cellmembran. Och då är det runda ringar eller bollar utav fettsyror. Och mellan fettsyrobollarna så är det geléklumpar utav kolesterol. Så varje fett eller varje cellmembran i hela kroppen ser ut så här med ett vävt nät utav fettsyrobollar som ligger i kolesterolgelé. Och ja, det är ju det vi skadar med våra kemikalier som vi blir utsatta för i vanliga världen. Sen har vi raffinerade fröoljor och det är ju det som är mest av allt i våra mataffärer. Och det är ju det som är mest av allt i all färdigproducerad snabbmat. De här raffinerade fröoljorna, de utvinns ur frö genom hög värme och kemiska lösningsmedel. Det är ofta hexan. Sen raffinerar man, bleker och deodoriserar det för att det inte ska vara alldeles för äckligt. Och de vanligaste oljorna vi har i mataffärerna, det är ju rapsolja, solrosolja, majsolja, bomullsfröolja, riskliolja och vindruvkärnaolja. Så de här ska vi inte ens bära hem och äta. Det här är oljor som skapar inflammation av att äta. Ska man, ja, vi kan ta lite oljor som är värst att använda i matlagningen. Och det är ju raffinerade oljor. Så vi ska undvika solrosolja, druvkärnolja, majsolja, ja, riskliolja och rapsolja. Därför att de oxiderar väldigt lätt och behöver lösningsmedel. Mycket omega 6. Mellan 30-80% omega 6 i de här. Så att vi får alldeles för mycket omega 6 i oss. Kroppen kan själv göra omega 6 utav omega 3 fetter. Så får vi oss omega 3 så kan vi själv omvandla det. Ska man ha oljor hemma så ska man ha ekologiska kallpressade oljor. Och det ska man använda i kall mat. Så det bästa som finns, det är ju extra virgin kallpressad olivolja. Den innehåller polyfenoler. Den är jättebra mot inflammation. Och det använder man ju ofta i sallader och dressing. Och ja, det går bra att steka i olivolja. Men i Sverige använder vi ju inte så mycket färsk olivolja och dricker för att motverka oxidationen som blir när man steker i olja. Avokadoolja är ju fantastisk, den är stabil och näringsrik, jättebra för sallader och dressing. Linfröolja, den innehåller också en del omega 3 naturligt, vegansk omega 3. Den är också bra mot inflammation och hjälper till med en bra fettsyraprofil för att skapa en bra hormonbalans, och den är ju jättekänslig för uppvärmning. Sen har vi hempafröolja, innehåller mycket omega 3 och GLA. Den ska man också använda kall. Och samma valnötsolja, den smakar ju väldigt mycket och den är också väldigt trevlig att ha i dressingar och sånt. Så använd gärna mycket oljor. Kallt, kallpressad, ekologisk olivolja, avokadoolja, linfröolja. Häll i goda kryddor och använd kallt. Ska man steka så är de bästa oljorna att använda, det är ghee. Ghee är klarifierat smör, alltså man har värmt smör och tagit bort skummet. Och så har man själva ghee-et kvar. Och den kan stå i rumstemperatur väldigt länge utan att bli dålig. Den är otroligt stabil och den kan man fritera och steka på hög värme med. Den tål det utan att bli giftig. Sen har vi kokosolja. Det är fantastiskt. Den är extremt stabil och den tål också att friteras i, steka på hög värme. Och det händer ingenting äckligt med den. Sen har vi smör. Och den är ju fantastisk att använda till stekning och göra popcorn och laga mat. Avokadoolja, den tål också faktiskt bra med värme och kan stekas i. Talg har blivit ganska populärt nu de sista åren bland yngre som har blivit hälsomedvetna. Att man spar talget i pannan och steker i det en gång till. Och steker man då anka eller gås till exempel, så blir det ju väldigt mycket fett som rinner av där, och det kan man också använda i matlagning som ett stabilt fett att steka i. Ja, då har vi lite kvar här att tugga oss igenom. Hoppas det inte blir för tråkigt för er. Men vi har protein, och det är någonting som de flesta äter för lite utav, särskilt äldre. Protein är jätteviktigt för muskler, hormoner, immunförsvar. Alltså det är jätteviktigt att vi får i oss protein. Och vi behöver mellan 1 och 2 gram protein per kilo kroppsvikt och dag. Så räkna på hur mycket protein du får i dig och se om du inte äter för lite du också. Många vegetarianer äter jättelite protein. De får ju i sig nästan ingenting. De får ju mest i sig kolhydrater. Proteiner finns i skogens svampar, i kött, fisk, ägg såklart, i alger, avokado, bönor, linser, groddar. Så det går att få i sig protein. Även ägg. Även mjölkprotein finns ju i komjölk då, eller getmjölk, eller fårmjölk går också. När vi äter protein så delar ju matsmältningen ner det först till peptider och sedan till aminosyror. Och aminosyrorna sen går ut och ingår i enzymer, signalsubstanser, hormoner, nya vävnader, ja, allt möjligt vi kan tänka oss. Så kroppen är fantastisk. Och då tänkte jag, eftersom att det här är en föreläsning för de synskadades riksförbund, så ska vi prata om särskilda näringsämnen som är bra för ögonen. Och då har vi lutein, som är ett ämne som finns i gröna bladgrönsaker. Och den hjälper ju gula fläcken att fungera på bästa sätt. Och den också skyddar ögonen mot blått ljus ifrån digitala skärmar. Sen har vi zeaxantin. Det är också ett orange ämne, en karotenoid som är jätteviktigt för ögat. Och den är viktig för att makula ska fungera. Det är alltså där synen blir som skarpast. Den skyddar näthinnan och skyddar ögat mot blått ljus. Och den minskar oxidation i ögat och bra mot inflammation i ögat. Och det hittar du i paprika, ägggula, orangea frukter och grönsaker till exempel. Så det var lite basic om basnäring och hur vi kommer tillbaka till ursprunget när det gäller vår mat igen. Så nu är det dags för frågestund och har ni andra frågor så är det fritt fram att mejla till mig eller skriva till mig på Messenger eller Insta eller WhatsApp. Och jag vill rekommendera min kompis Patrik Olssons blogg som heter blindstyre.se, för där skriver han också väldigt mycket bra om mat och roliga saker. Så, fritt fram för frågor.
Jag tänkte du att du skulle kanske, när du sa kontakta mig här och där, vad har du för namn? Hur får man tag på dig?
Ja, jag har en e-mail, cindy@cindy-stoa.se. Och sen heter jag ju Cindy Stoa på Facebook och Instagram, så det hittar ni om ni letar bara. Och då kan ni skriva till mig.
Jag tror att du har matat auditoriet fulla med tankar och idéer. Så att det kanske är så att vi får tacka för din insats och ditt föredrag. Och sen kan jag berätta då för alla att vi har alltså spelat in det här. Och vi kommer att publicera det på våra taltidningar i Värmland.
Kul.
Vi har ju många som inte kan använda smarta telefoner och datorer och vara med och sånt här. Men vi vill gärna att de ska få ta del av det, för det är mycket kunskaper och viktiga kunskaper.
Mm. Och mat är gott. Så
absolut.
Äta god mat och mysa och umgås tillsammans. Det är viktigt.
Ja, men visst är det så. Då är det så att jag på SRF Värmlands vägnar tackar för din insats. Och så tackar jag alla som har varit med och lyssnat.
Tack så mycket.
Och hoppas att vi kan bjuda in till något mer sånt här intressant sammanhang. För vi kommer att ha fler sådana här webbinarier. Det är jag helt övertygad om. Vi tycker det är jättekul att fler än bara värmlänningar kan ta del av det. För det kostar ju inte mer för att det är fler som lyssnar. Det är ju det som är finessen.
Det är ju det som är. Ja, det är det som är finessen. Och tack så jättemycket för ni hade mig här.
Ja, tack ska du ha.